A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
God morgon.
Här är vi igång.
Ingen, som vanligt.
Nej. Ingen kan något.
Ingen vet någonting.
Kastar oss ut.
Det är de som inte kan något och inte vet något och har en liten morgonröst, hör jag på min röst. För jag har inte pratat så mycket, för det är, klockan är bara strax efter 7 här på morgonen. På sommarlovsmorgon. Men hej och välkomna till Funkismorsorna.
Och idag tänkte jag att vi skulle göra en liten så här, nu tar vi sommar, nu peppar vi varandra lite ordentligt här.
Ja.
Och bara gå igenom lite det sista, vad som har hänt. För att det är, vi tycker att det är så roligt att ses, och så låter vi alla andra vara med och höra.
Ja.
Vi själva pratar om oss.
Hur kul vi har det, eller något.
Ja. Ja. Jag har ändå en liten så här reflektion här på morgonen nu när vi tre poddar så här tidigt, som vi faktiskt inte brukar. Det är ändå festligt att en utav oss är det här inget konstigt för. En utav oss är ju liksom nästan vid lunch just nu. Och det är ju Lisa.
Ja.
Och det ser man också. Det är liksom en annan typ av energi på hela... Liksom, du och jag Petra.
Jag har varit uppe
sen fem. Det känns i alla fall... Nu talar jag för oss båda. Men det känns som att vi typ har kudden kvar i ansiktet. Och typ är lite så här... Alltså jag vet... Ja, exakt. Jag känner också att jag är lite så här... När jag pratar att jag är lite så här sluddrig nästan. För att man...
Ja. Nu, men en sitter liksom... Jag har varit uppe sen klockan 4 och Lisa kommer insladdande supertrött. Nej, Lisa är ju vår lilla morgonpigga fågel.
Ja, men hon sitter ju som en pippifågel och bara så här kvittrar och helt... Ja.
Har ju haft världens mysigaste morgon och suttit och skrivit till väldigt, väldigt många av våra lyssnare, i och med att jag är teknisk geni även på Instagram, visar jag sig, med att det var då en kolumn längst till höger som jag inte hade sett, där det låg typ 40 olika meddelanden, och jag får ju sån ångest när vi inte svarar. Men till er som då lyssnar och klockar var en av dem, så ber jag igen om ursäkt för de här sena återkopplingarna. Men nu är vi hyfsat på banan igen.
Ja.
Men visst är det väl också så att det är ingen fara egentligen på taket, för att tröjorna har ju precis anlänt, eller kommer...
De kommer idag. Schenke ringde mig 10:07 och frågade, du, det här med att vi ska leverera till en ö. Okej, okay, då tar vi det igen. Ja. Hur många gånger har man fått den frågan? Nej, ni behöver inte leverera till en ö. Nej, jag vet att ni inte har en hybridbåtbil, utan jag hämtar på bryggan. Det går bra.
Ja.
Så de är faktiskt närmare än vad de någonsin har varit. Så att jag tror att min helg är säkrad.
Ja.
Här ska skrivas adresser och packas och frankeras och skickas. Men alla kommer inte skickas på en och samma gång. Jag kommer att beta av det här under dagarna som kommer.
Jättebra.
Men det är på G.
Så skulle kunna, man känner att man vill bara utvidga det här på något sätt. Du skulle kunna ha liksom som en liten... ett lager där ute på Storholmen och liksom som en stor, det blir som en fabrik där känner jag. Du kommer konkurrera ut H&M.
Anna, det har jag redan, för jag säljer också grejer med Storholmen på, så jag säljer ju hoodiesar och badrockar och muggar
alltså,
och brickor.
Alltså Anna, om du kommer hem till Lisa så har du en jättefin gäststuga som ett attefallshus med två rum. Ett rum är ju ett lager, verkligen.
Det har jag faktiskt till och med sett, och det var ju ändå, det var ju länge sedan jag var där. Redan då fanns det ju de här Storholmen-tröjorna där. Så att jag förstår. Jag tänker vi får köpa lite lagerbokhyllor och grejer bara.
Men grejen är att de tröjorna var faktiskt väldigt sköna. För de var inte sådär supertjocka, de här hoodiesarna. Och vi har ju fått önskemål på Funkismors och hoodies. Så jag har ju även planer på det.
Ja. Sen blir det kaffekoppar också, det tycker jag. Ja, ja. Vi kör en hel servis, tycker jag. Man ska...
Nej. Men apropå kaffekoppar så har jag faktiskt fått... dricka lite kaffe med Petra i Italien några dagar. Kom hem igår.
Ja, hur har ni haft det?
Mm. Mycket härligt. Mycket härligt.
Ja, det
var fyra intensiva, fast ändå liksom avslappnade
dagar. Det var liksom en lång weekend. Det var inte en vecka.
Ja, vi åkte dit i söndags på natten och kom och hade i princip hela söndagen, måndag, tisdag, onsdag, och så åkte vi tidigt igår morse. Och det var ju så här, det var ju också Petras syster med barn och mormor och farmor och alltihopa. Så att man är ju så här, ja okej, ett stort gäng. Men det är det där, när alla är vana vid funkisbarn så är det ju en annan liksom känsla som infinner sig i magen. Det är inte det att man släpper allt, man har ju fortfarande saker och ting att stå i. Och funkisar med funkisar, det kan ju också vara liksom, det är ju flera krafter där. Men det blir inte den här ångesten av att man stör andra eller så. Plus att det stället där de bor i det området, vi var ju på restaurang och jag tänkte, hur ska detta gå? Jag har aldrig varit så lugn på en restaurang som jag var där.
Nej.
För att italienarna är ju bara liksom, så, eller just det här stället, det är bara... Ja, alla fick bara vara liksom. De sprang omkring och de grejade. Och ingen lyfte ett ögonbryn. Så att det var... Nej, det var...
Men det är
väldigt
så,
härligt när det är så.
Ja, och när vi köpte huset. Det är ju 8 år sedan när vi insåg. När Polly låg i min mage. Vi var på semester. Och jag i flera år hade... Varje gång vi skulle åka på semester så scoutade man hotellen. Jag satt på Google Earth. Då var det ju liksom innan Google Maps blev så bra. Och försökte liksom fatta så här, hur långt borta är en stor väg. Finns det en mur runt hotellet? För Svante vandrade ju iväg jättemycket när han var liten.
Mm.
Och sen så var vi så här okej. Och vi hade liksom... tänkte ju inte att vi skulle ha ett hus. För vi tänkte att vi vill ju upptäcka världen och se olika saker. Men sen så insåg vi att så här, det vill
inte... fick ni!
Ja, det vill inte vår son. Och det vill inte då vår familj heller. För att det var ju inte på något sätt avslappnande. Det var ju hemskt liksom. Så då vi satt liksom inlåsta på olika hotellrum. I olika ställen i Europa. Typ och bara det här. Se en heltäckningsmatta på ett hotell i en veckas tid. För att Svante behövde komma undan och sitta och leka med sina legogubbar. Det var ju liksom inte.
Det var inte den världen du ville se om man säger så. Nej.
Nej, men och sen så tänkte jag, nu kommer ett barn till som snart ska rulla omkring här och försöka lära sig gå och vi ska jaga åt ett håll. Vi kommer ju aldrig se varandra i den här familjen. Men då när vi började tänka på olika ställen liksom där det är varmare så gjorde vi den analysen att just så här, Frankrike känns att man ska ha mer uppsträckta barn som sitter ordentligt vid ett bord.
Felan.
Med en skjorta, gärna välstruken skjorta. Svante som aldrig har haft på sig typ en skjorta och har liksom. Och sen så kände vi att, och då var det liksom Spanien, Italien, Grekland tänkte vi också lite på. Men då tänkte vi så här, nej men Italien känns liksom så här, la familia, det är... Alla är med. Det är liksom 90-åriga farmor och det är en liten bebis när det kommer in liksom sällskap på restauranger. Så att den analysen blev väldigt
och
bra.
Och hyfsat lättillgängligt också.
Ja, och jättemycket god mat. Lätt mat, inte krångliga smaker för en mun som kanske bara helst vill ha pasta och ketchup. Och pasta finns det ju. Och många år har vi också med, vi har alltid med en flaska ketchup i vår väska. Fortfarande när
alltså
vi går
så på roligt, det hade de. Lunchrestaurang, middagsrestaurang, här är ketchupen.
Ja, men, nej, men så det är väldigt snällt. Och framförallt den restaurangen, eller det finns många sådana, men den vi var på, där är liksom barnen, de äter, sen ränner de runt. Och det är ingen, som du säger Lisa, som lyfter på. Vi hade alla barn plus 2 hundar med oss. Alltså du vet, det bara är så här, det bara pågår. Och det är helt lugnt för alla.
Petra, ska vi stanna där lite grann vid den där hundfrågan? Nu då, Anna. Nu gäller det att hänga med här, förstår du. För att vår kära vän Petra, vad är det för speciellt med henne, Anna?
Ja, har hon skaffat en till hund, eller?
Ja,
i Italien också. En hittehund eller?
Ja, amen. Ja, ja. Våra lilla sofröken där har alltså på riktigt sett en hund som hon tyckte lite synd om här i påskas ungefär.
Nej, den, vi hittade den förra lite sommaren med den, ett års så att hennes, har den kommit till oss.
Ett års tid, okej. Varpå sonen då också blir lite kär i den här hunden. Och de håller på och bara, nej men vi kanske ändå måste åka till veterinären med den, säger de vidare. För att bara se så att allt typ är okej med den. Och Peter kommer här med ett litet adoptionsbevis.
Och vad är det här? Vad är det för liten hund? Det är ingen liten hund.
Nej, men det är
ingen
liten hund. Det är en jättestor hund.
Ser du ångesten i Petras ansikte?
Nej, men vet du, lite
rör i skinn.
Det har varit lite ångest, men den har också tagit en turn, den här historien. Vi åker ju liksom, det är en jättefin hund som är, ser ut som en engelsk setter och är nog typ det. Och han har kommit till oss. Vi mötte honom förra sommaren första gången. Och han, så fort vi är här så kommer han. Vi kallar honom Bello. Fining, snygging. Och han är så jädra gullig. Så första gången vi träffade honom...
Ja, han är liksom en blandning av golden och setter, kan man säga.
Och vi... första gången vi såg honom så var han med ett gäng med fem liksom verkligen vilda gatuhundar här. Och vi kommer... Jag ut och joggar med min svåger. Och så ser vi att det står fem hundar på vägen. Och en bil har stannat oss och sagt så här, det är massa hundar uppe på vägen. Liksom typ lite varnat oss. Så vi springer vidare och så ser dem. Och så ropar jag bara så här, ciao, typ... Och den här hunden blir så glad. Han bara viftar på svansen och kommer fram och är världens gulligaste vovve. Sen följer han med oss och är uppe vid vårt hus resten av den resan. Av och till, han kommer och går, men han är liksom med oss. Och sen varje gång vi kommer, eller vi är här i julas, så är det påskas och lite sådär, då kommer han och är hos oss och sover över och svant. Alltså han är så gullig, han
älskar Peter,
honom.
Jag, du ska snart få fortsätta. Jag vill bara säga att jag tror att det är ganska många som nu tänker så här, tog de bara... Bör de kela med en vildhund? Det är ändå...
Ja, det är så jag sitter och tänker. När man var liten fick man ju lära sig så här, när man är utomlands, klappa inte hundarna och de kan vara sjuka.
Och han sover över. Ja. Det är vår lilla djurvän det här, det är så gulligt. Ja, fortsätt.
Man får liksom också en bild av att han ligger där mellan Petra och Marcus och alla barnen i den stora sängen och rullar runt där.
Don't you worry, det var precis så det såg ut.
Jag känner precis. Och jag vill också flika in att det är också roligt att du alltid är ute och joggar. Det här måste vi prata om sen.
Ja. Egen tid har jag lärt mig.
Egen tid och ångest.
Nej men jädrar vad du joggar, är alltid så här. Så fort Svante har gjort något då ringer han dig för du var ute och joggar. Alltså jag kan räkna upp 100 gånger. Ja.
Jo men det, min senaste år har ju bestått, eller drygt år är det nu.
Maraton Petra, fortsätt nu. Det här blir nästa.
Nej, maraton blir det
aldrig.
Jag orkar aldrig springa långt, det är bara så här 5 kilometer eller någonting. För jag har för dåligt pannben. Men det är min ångestventil att springa. Men hur som helst, den här hunden, han är gullig. Han hänger ofta på en plats nära ett hus. Så vi har varit där och försökt se om det är någon som bor där. Och det är någon som bor där, vi har försökt hitta dem. Och även liksom folk runt omkring, kompisar här till oss, har försökt att plinga på för att höra om det är deras hund. Men han har inget halsband och han är alltid inte på, liksom, han är ju överallt, den här hunden. Ja, och så sen så åker jag till en veterinär för att kolla honom. Och liksom checkar upp och han får lite fästingpiller och maskmedel och grejer. Och då hittar de att han har ett chip. Alltså han är chippad som valp liksom, eller som hund. Ja, och då kan man ju se ett register. Nej, de hittar ingen ägare. Så åker jag till en annan veterinär som har så här, alla namn. De bara, nej han har ingen ägare i hela Italien, ser man någon. Och under covid, alltså under corona, så var ju italienarna som alla vet så isolerade. Alltså de var ju lockdown väldigt länge. De enda som fick gå utanför dörren var hundägare. Och då fick man gå några kvarter liksom. Så det är mycket mer hundar som är lämnade här nu än bara efter covid. För att folk skaffade hund för att kunna få gå ut liksom. Så vi var så här, han måste vara, för han är kastrerad. Så han har ju bott med någon, han är liksom hanterad. Ja, men ingen äger honom. Så jag bara, och Svante var så här, om ingen äger honom, då kan ju vi äga honom. Så det slutar med att jag står där som är farbröderna på den här. De bara, vill du skriva upp dig som ägare? Jag bara, okej.
Okay. Kalle och Svante står bredvid och hejar på.
Kalle och Svante
liksom
sitter bakom och Kalle säger så här, jag kommer bli så deprimerad om inte Bello måste komma till Sverige. Min klass måste få träffa Bello. De sitter där, de här två pojkarna bakom mig.
Svante bara, är det lite ditt honom? Fel nu, Lisa, hörde du det? Nu har du också delad vårdnad, känner jag lite.
Det har jag sagt till dig.
Ja.
Eller Kalle. Ja, till delägare på något vis.
Ja, exakt. Ja, men Kalle, han skulle nog kunna ta hand om djur. Men hur som haver. När Svante skulle byta Agnes var en hund mot Bella. Det var så mycket, ja. Så att han, dagen efter så åker vi till veterinär. Han får en rabiesspruta för vi måste ha ett pass till honom. Så jag har liksom fixat pass. Men då känner man att han har lite svullna lymfkörtlar, så då tog vi ett blodprov på den här hunden för att se om han har något som heter leishmania typ, som är som de kan få från myggor, som är ganska vanligt att de har här. Marcus är ju inte riktigt lika mycket med på den här idén, så han bara, åh gud, han är så trött på mig. Men sen hur som haver så har vi fixat allt. Han står som min hund, jag har ett pass, han får resa hem med oss. Blade, blade, vi väntar bara på blodprovet nästa vecka. Och då har jag sagt så här, är han sjuk, Svante, så ska vi inte ta hem honom. För då måste han vara kvar, för man får inte ta med den sjukdomen. Har jag hittat på, det är ingen farlig sjukdom så. Så att den smittar inte andra djur. Nej men så igår, då har han ju vandrat tillbaka till den här platsen. Så Svante blir så här, för då var vi borta. Och så, då ska Svante åka och hämta honom. För går man bara till det området, då följer han efter oss hem liksom. Nej men då träffar jag min kille. Som äger den här hunden.
Nej.
Så vi, han bara, Giuseppe, runt 35 år. Och hans fru Anna äger den här hunden. Eller har
de
den här
De som vi var knackat på oss.
Mm. Vadå, har ni knackat på dem, har nekat en gång?
Ja men det huset, de har inte varit hemma liksom.
Nej, och jag har liksom haft folk som jag bett kanske 4-5 gånger under året åka förbi och knacka på och fråga. För jag har ju fattat att så här, det här, när Svante kommer ner så behöver jag veta. Så nu är jag lite trött på att de faktiskt inte har lite mer ansträngt sig. Men då tänker man så här, de är inte funkisföräldrar. De fattar inte när jag säger så här, Svante kommer bli hysterisk om inte vi vet. Jag måste få veta när vi kommer ner. Ja, och du vet, då tänker de... Någon som inte lever med någon som blir funkishysterisk eller så på och så fastnar.
Alltså Svante hade sån ångest kring Bello, och jag såg ju detta. Det var liksom verkligen hela hans värld kretsade kring Bello.
Och hur kan du tänka det blev igår när han fick reda på att Bello kanske inte är vår?
Men pratade ni med
dem? Ja, vi har pratat med dem och de älskar ju sin hund. De vill inte ge bort sin hund.
Nej, nej.
Men har du berättat att du har varit på hos veterinären och liksom att
ja,
du har...
för de var så här, vi ska ge honom, för han kliar lite, de bara, vi ska ge honom medicin. Marcus bara, för det var Marcus vant, så han bara, ge honom ingen medicin, för min fru har gett honom jättemånga olika mediciner, så vänta med det liksom.
Men har de inte reagerat på att han aldrig är där och inte sover hemma på nätterna?
De sa så här, vi har haft den här hunden i 2 års tid. Vi har byggt högre och högre staket. Den här hunden är som en katt. Han typ klättrar över staketet. Han är så independent. Han vill inte vara liksom instängd. Han hänger runt och så kommer han hem. Och det är ju så vi har tänkt att så här, han hänger vid det här huset. Det har vi sagt till Svante. Det är säkert deras hund. Men nu när det sen var så här, han är inte registrerad. Han är liksom inte. Man bara, nej men han kanske hänger där. Men han är nog inte deras hund liksom, har vi tänkt.
Men känns det känns men, ändå lite för minus då att Svante och Kalle blir av med sin hund här. Så känns det väl också lite fint att han ändå har, att det inte var så sorgligt, att han har faktiskt ägare som verkar tycka om honom.
Så.
Men det är så, de vill ha Bello?
De vill ha Bello. Och han heter Rufo också, han heter inte Bello.
Rufo. Oh, han heter Bello på pappret och du
han
står
heter
som
Bello
ägare.
Och jag står som ägare. Nej, men alltså,
har ni berättat jag ska... det då?
Ja, Colins man, alltså då hon, kvinnan som tar hand om vårt hus när vi inte är här, hon har ju massa herrelösa hundar och hon var ju så här. Nej, men så jag pratade med henne. Och för mig och Marcus så gör inte det här något, det är bara bra. För jag vill egentligen inte, jag vet ju att allt djuransvar hamnar på mig. Och vi har en jättehärlig, briljant hund, Agnes, som det räcker med att vi har liksom. Så att
ja,
det,
ja.
Så vi, för mig så vart det faktiskt mindre ångest nu. För jag kände såhär, gud, jag är ju lite så här som jag gör med alla. Jag bara, hur ska jag göra, lösa det här? Men vi löser alltid det. Så att jag tänkte säga, jag löser det här. Och det var ju för min
men
son.
Men den stora frågan, Petra, hur reagerade Svante?
Ja, hur tänker du att gårdagen blev, Lisa?
Nej, men fruktansvärt.
Ja, det var...
Var Svante med när ni träffade ägarna också?
Ja.
Och liksom, klarar han av det då? Liksom? Eller kom det sen?
Nej, jag vet inte. Ja, men då kanske han höll ihop. Och sen, för då hade de i bilen med. Så då hoppade han in i bilen, så fick han ju ångest deluxe. Och när han kom hem, du vet, tårarna sprutade. Och han var arg som ett bi. Och vi äger ju honom. De äger ju inte honom. Jag bara, men... Ja, du vet. Och jag försökte förklara. Tänk om någon skulle hitta Agnes och helt plötsligt bara försöka ta Agnes. Det skulle ju vi såklart inte gå med på. Alltså såhär, jo då, jag ska byta Agnes direkt. Man bara, ja, men ja. Så det var en ganska tuff eftermiddag och kväll. Och dagen, han har inte vaknat än. Så det kommer inte, har inte tagit slut än. vill jag lova.
Nej, men var de trevliga?
De var trevliga. Marcus sa att han var jättetrevlig och Colleen har ringt och pratat med hon bara, de är jättetrevliga, de har ett jättebra samtal och de är liksom nu...
De är inte arga på er.
Nej, de är inte arga på oss och de måste ju registrera sig som ägare, så egentligen är det så olagligt att man är chippad och inte registrerar, för att man måste ta ansvar om något skulle hända eller om man ska orsaka en olycka eller något, så måste man stå som ägare, så de har ju inte gjort korrekt, men det är nog inte helt ovanligt här, så att
men jag tänker också att kan inte det här vara då att varje gång ni är här i Italien så den här hunden kommer ju fortsätta komma till er och det att Svante kan få vara lite liksom, de vill ju säkert ha lite hjälp. De tycker väl det är toppen med någon som kommer och
tar. Ja, men och jag skrev det till dem. Jag bara, bygg inget högre staket utan låt honom runna runt och låt, han är jättestreetsmart. Han går över, när han ska upp till oss måste han gå över en ganska stor väg liksom, men han är ju jätte, han kan det där. Alltså han är ju superakklimatiserad på att vara lös. Han vill vara lös. Och det har jag också sagt till Svante, jag bara, det är ju också så att Bello mår ju bra. Han vill ju hänga runt liksom. Han gör ju det. Sen hemma hos oss så skulle han ju såklart ha ett ganska fritt liv. Men det är ju något annat givetvis att kunna göra som man vill. Som han gör här. Men jag har sagt att du får ha honom här i Italien. Jag skrev till dem igår kväll att så här, bygg inget högre staket. Han får jättegärna komma hit. Och min son, och skrev det, han har autism. Och han är så förtjust i er hund. Och vi kommer inte försöka stjäla honom igen. Men
kanske. En dag kanske han inte är hemma bara. Han kanske tog en lång, lång promenad.
Risken är väl att de liksom verkligen stänger in honom nu. Och det är ju sorgligt. För då känner jag att jag har gjort sämre.
Men fick du svar på det?
Ja, men
det
jag har inte fått svar än. För att det, jag skrev det sent igår kväll. Och för de skickade sitt nummer ganska sent. Och sen efter restaurangen igår kväll så skrev jag. Så att de har inte vaknat ännu.
Nej, jag förstår. Jesus.
Vi får se.
Det kommer bli så det här hemma också, kan jag säga när jag berättar det.
Ja, gör inte det.
Men det får det väl bli, ni får väl skaffa en gemensam hund här hemma då, som ni delar vårdnaden på, som får åka mellan öarna där.
Jag behöver ingen hund till egentligen. Jag tycker det här känns ganska skönt att Sara, nu...
Ja, jag vet det, du var ganska ångestfylld där faktiskt kring hur du skulle få till allt och så. Ja. Men apropå ångestfyllt, så när vi kom till flygplatsen igår så hade jag ju, vi åker med Ryanair, det kanske inte är det mest flexibla bolaget som finns, ska vi bara säga så.
Ja.
Jag hade ju betalat extra för att ha med en väska och så hade jag betalt priority till Sofia som var med oss också och då fick hon ta med sin, då hon fick inte checka in sin utan hon var tvungen att ta med på planet och min skulle checkas in, men så bara var vi såhär, men hur, det kan ju inte vara så, det vill bara ta med liksom på, så jag tog med min väska. Nej. Jag försökte dessutom, jag bara, nej, det här kanske inte är så bra. Och Lars höll, de bara direkt bara, zitt, då spottade den här väskan. Och jag bara så här stod där och blev liksom, då blev jag så här förnärmad också när de inför alla så här ska säga till. Och, ja. Så jag bara, men jag reser faktiskt med två barn som har funktionsnedsättning och jag har grejer i väskan som jag behöver. Jag ljög alltså, jag drog mitt
funktionsnedsätt. Men jag bara fråga, jag fattar inte, du hade alltså betalt extra för det här?
Ja, men jag var tvungen att checka in den. Jag fick inte ta med den.
Nej. Du ville ha det som handbagage. Alltså, ja.
Ja, för att slippa checka in, för det tog så lång tid liksom, med väskan. Och även
då är jag med här. Du får tänka att jag nyss vaknat
och jag förklarade ju inte heller så tydligt, så jag får ju skylla mig själv. Men jag hade ju betalt ändå 300 kronor för en väska på 10 kilo. Det är liksom inte så mycket. Och de bara, jag är ledsen. Du behöver grejer i väskan, jag förstår, men du får betala. Så går de med mig, två personer i personalen följer med mig inför alla bort till en låd eller sån här apparat där man ska betala. 500 kronor fick jag betala.
Men var det för lång kö att checka den? För då orkar ni inte checka den.
Nej, jag fick inte checka in, det var för sent, för det här var ju vid gaten. Jag var vid gaten, inför alla människor. Och när de berättar vad det kostar, vet du vad den här mogna människan gör då? Jag sparkar med all min kraft på den här maskinen. Alltså noll impulskontroll. Så det bara ekar i hela salen. Och jag tänkte, nej, de burar in mig, tänkte jag. För att, så tittar de på mig. Och jag bara, sorry, but you don't know how it is to travel with two kids with special needs. Så tittar de på mig och bara, I have one too. Jag bara, but it's only one.
Så du blev han ändå.
Jag blev så jävla liksom arg på allt det här. Jag bara, hur mycket ska man betala för bara liksom... För det är inte billigt att flyga Ryanair längre heller. Allt var bara dyrt. Och jag blev blev så arg på att jag liksom hade också gjort så här planer på hur jag skulle lösa det, så funkar det.
Och försökte du också säga, alltså så här, du sa också att du behövde saker i väskan. Alltså gick du in på vad du behövde liksom också? Nej.
Och jag var så jävla glad att de inte frågade för att det inte
behövdes. Du bara, tänker, vad skulle du hitta på då liksom?
Ja, men sen när jag väl gick ombord på planet då, så la de min väska där. Det var ju inte ens planet halvfullt.
Nej.
Så det är också det liksom.
Nej, det är deppigt.
Men bara, det finns ingen flexibilitet överhuvudtaget. Och det finns väl någonting i det som är så här, ja okej, jag fattar, det är 100% regler och de kör på det liksom.
Men också de är så här, hon bara, jag har också ett specialitetsbarn. Man bara skickar igenom dig då. Alltså, hallå.
Exakt.
Liksom, skulle jag komma så skulle jag vara så här, okej, ja, vi gör så här. Alltså, du vet.
Men det var en ganska ung kille också, han vågade inte gå med mig tillbaka. Nej. Han tyckte jag var jätteläskig.
Det är för att de gick där och sparkade med liksom stålhätta och grejer, hade alltså, du säkert på dig, som du brukar när du flyger.
Jag kan inte sparka.
Hade du det? Hade du stålhätta på skorna?
Nej, jag hade som tur var flipflops, men jag har ju såna här flipflops som är såna här arigatokopier som är liksom jättemycket flipflopskor, så det bara boom, hela flygplatsen.
Det bara bröt tårna.
Ja, jag är så barnslig ibland.
Ja.
Jag märker ju det, min impulskontroll är ju jädrigt dålig alltså.
Ja.
När jag känner något så bara zzzn.
Vänta, vad kan det bero på? Kan det också vara?
Ja.
Vi sitter ju här i vår MP-fond.
Jag kanske har hånglat med Marcus i smyg. Nu vaknas det på övervåningen.
Ja.
Det var för övrigt, utan att överdriva, 47 grader på vår övervåning igår när vi skulle gå och lägga oss.
Nej.
Så att, jo.
Åh, herregud.
Det var så varmt. Och Kalle, han har en liten besatthet just nu, Anna, vilket också märktes i Italien. Han ska på sig sin collegetröja hela tiden.
En collegetröja.
Vi var på stranden. Collegetröja. Sitter i en solstol mitt i solen med collegetröja på sig. Och jag bara, men du måste ta av dig collegetröjan.
Nej.
Vägrar. Vet inte om det är någonting när det är mycket folk, att det är någon slags...
Ja, det är en trygghet.
Men är det liksom en speciell tröja också som han har?
Han hade ju bara med sig en, så den är så färsk.
Men jag tänkte, kan man byta ut den mot någon annan, om det som du säger är ett skydd? Någon lite luftigare grej att ha på stranden kanske?
Du vet ju, när vi var och åkte skidor, vi tre familjer, så, och vi var på den afterskin, då satt ju Marcus på Kalle sin stora mössa som gick ner över huvudet lite. Det tyckte han ju var skönt liksom, så kanske en hoodie då. Men han,
eller en solhatt, en sån här fiskehatt.
Ja, skärma
av lite. Skulle han aldrig ta på sig.
Nej.
Skulle han aldrig ta på sig.
Han är ju
väldigt noga med.
Han är ju tonåring.
Och när tröjan är på, den ska sluta på ett visst ställe på armen. Och den får inte vara för lång och den får inte vara för kort. Och den får inte... Så att det är ju så mycket kläder som ratas här hemma.
Mm.
Helt sanslöst. Mm.
Men det låter ju väldigt varmt och jobbigt. Har han sovit med den där också? Nej.
Nej, det gör han. Då sover han naken. Men ja, och det var det igår, vet jag bara, vi har ju fläktar liksom, så jag sprang och i olika husen och det har varit så här, men till slut fick vi varsin fläkt som fick tokblåsa på dem, och när jag satte fram den till Kalle, då såg jag hur det så här, det liksom rann så att det nästan bildat så här pölar i nacken på honom, så sett det var, för att det var så varmt.
Ja,
vi har ju AC uppe på vårt rum, så man kan sätta igång.
Ja,
ja, det är varmt alltså.
Anna, vad har du gjort?
Ja, Anna, du har varit på Viggo Foundation, har vi inte pratat om ju.
Nej, vi har varit på läger. Supermysigt. Det är ju alltid väldigt, och det är ju precis som du säger där, som Italien, att när man hänger med likasinnade, det är ju något speciellt med det. Det blir ju något avslappnat, härligt. Och det är så fint, nu var ju vi var där som volontärfamilj. Dexter jobbar ju som ledare, och vi andra har ju varit med tidigare, så vi har liksom varit med och hjälpt till, vi och en annan familj, och fixat massa. Och det var så fint att se att, för vi var så rädda att de inte skulle känna det här som vi kände när vi var där första gången, den här, så här att man typ aldrig ville åka hem och man var liksom så gråtig över hur härligt det var. Men det var så fint när de kom så här kväll nummer två och kväll nummer tre och var så här, det här är det finaste vi har varit med om, och de var så tacksamma och de var så glada. Och...
Det var roligt. Hur många familjer var där då?
Bra fråga, eftersom jag inte har så mycket minne så har jag väl redan glömt antalet, men... Det var 28 barn med syskon. För det är ganska mycket syskon också. Oj. Vad kan det ha varit? Kan det ha varit en 7 familjer kanske? 7-8 familjer?
Var det 28 funkisbarn eller 28 barn tillsammans?
Alla, alltså det kan... Om de flesta har 2 eller 3 så var det nog upp mot en 10 familjer då, skulle jag säga.
Ja, kanske fler då. Däromkring.
Och du träffade du, jag vet att en av våra bästa lyssnarkompisar var där.
Ja, precis, hon var där med sig.
Tristessi.
Oh ja, alltså Frans är väldigt förtjust. Första året så lärde vi känna en familj som vi fortfarande liksom hänger med. De har en jättegullig dotter som heter Tuva som Dexter hängde mycket med då och som också är ledare tillsammans med Dexter.
Liksom. Just det, just det. Hon är super. Mm. Just det, kommer jag ihåg.
Som alla våra barn blev jätteförtjusta i. Och nu då så kom det en till Tuva som Frans blev väldigt förtjust i. Frans har ju en tendens att bli väldigt förtjust i just tjejer, tycker han ju väldigt mycket om.
Liksom,
så. Mm. Ja, så att de var faktiskt, hon var så gullig och frågade om Frans ville gå på bio sen när vi kom hem. Så han har varit på bio med henne.
Oh. Nej, vad kul. Mm. Men var det Tristessis dotter?
Ja, men precis. Och hon har liksom inga svårigheter. Hon är ju stora syster, men väldigt, väldigt gullig. Och Frans gillar henne väldigt mycket.
Mm.
Nej, men så att det har varit supermysigt. Ja, jättemysigt. Och det är också väldigt, det är ju det här, så fint att se syskorna. Alltså jag tror ju att syskon till barn med svårigheter blir lite bättre människor. För det ser man. Alltså man ser på de här.
Ja, det tror faktiskt jag också.
Ja, men de är så fina liksom. Och jag tycker så här, Dexter, han är bara 13 år. Och han tycker på riktigt att det här är det roligaste sommarjobbet ever. Han tycker att det är så kul att hänga med de här barnen.
Vad härligt. Men de får ju verkligen en dimension till av livet som är otroligt värdefull. Mm. Och som kommer hjälpa dem på arbetsplats, på liksom, I mean, you name it. Det är ju,
nej, men,
det är
ju alltså. Och också som förälder att så här, se, man blir så glad att så här, det har gett dem någonting, att det inte bara har varit liksom, kanske lite extra jobbigt. Så, för det är klart att det är jobbigt att vara ett syskon till ett barn med särskilda behov, det förstår man ju. Men att se så här, när Dexter står och kastar frisbee till, med Viggo till exempel, och båda tycker att det är så kul, eller de sitter och snackar på en badbrygga bara de två själva. Alltså, man blir så varm i hjärtat när man ser liksom.
Mm. Det finns ju många fina möten.
Ja, liksom. Och hur viktigt det är också med de här barnen med svårigheter. Att liksom få ha någon att hänga med och prata med. Och, nej, det är väldigt fint.
Men tänk, de blir också sedda på ett helt annat sätt under sådana här dagar. Ja. Liksom. För de är lite grann i centrum där man faktiskt utgår ifrån deras, ja, men både viljor och kanske svårigheter och möjligheter och superkrafter och allting. Men liksom att det, precis deras behov. Mm. Och det stärker ju dem mycket såklart och utvecklar dem, kan jag tänka mig mycket.
Nej, men så att det var super, superfina dagar. Och sen när vi kom hem igår var vi och klippte Frans sista gången hos vår fantastiska frisör Zakaria, som ju ska sluta här i Täby och flytta till Uppsala. Lillos alla Uppsalabor som får honom.
Ja, alla i Uppsala. Gå och klipper hos Zakarias. Han är ju så magisk. Vi var där innan Italien också
med Svarta och jobbade.
Nej, ska du flytta?
Ja, alla killar.
Vi får komma till Lidingö istället då, för vi har ju faktiskt väl sådana, vi har ju, våran frisör har ju barn med autism.
Ja, vi får, det är dit vi får åka sen. Nej, men, och då i alla fall när vi var där så var det så gulligt, för Zakarias är ju så bra, för han pratar ju med Frans liksom på ett väldigt så här, naturligt sätt, för det tycker jag också. Ja. Det kan, alltså så här, det förstår jag att det är svårt, men det oftast är det tycker jag som är jobbigt, när folk inte vet hur de ska prata med Frans, när man känner så här, att det blir så till,
att de försöker anpassa sig och prata lite bättre.
Exakt, det blir lite så här. Och det är väl det som är när man hänger med likasinnade, att då är ju alla bara liksom, alla är vanliga. Alltså prata vanligt, ingen gör sig till. Men han är väldigt så enkel med Frans, och de pratar och hade väldigt roligt. Och då var det en kollega till honom som, för Frans sa helt plötsligt så här, jag är född på Danderyds sjukhus. Bara helt så här, out of the blue. Ja, och jag bara, ha, men varför sa du det helt plötsligt? Nej, men jag ville att han skulle veta det. Och efteråt så har jag tänkt så här, det var ju säkert så här, han var så här, vad ska jag säga nu? Och så plockar han fram så här saker som han, Ja, och det var ju en bra grej, för då började ju Zakaria säga så här, ja, och jag är född i Borås, på Borås sjukhus. Och då så säger en kollega till honom, så här, en kvinna som har börjat jobba där, som jag inte har träffat innan, som sa så här, ja, och jag är från Varberg, och så började hon prata om det, och så berättade hon att när hon flyttade då till Stockholm, så hon bara, och jag blev så mobbad för min dialekt när jag flyttade hit. Och då ser man Frans, det var som pappa, när han hörde det, tittade han så här intensivt på henne och bara, mobbad, blev du mobbad? Du vet, han är ju väldigt så här som en polis när det gäller såna saker. Ja, sa hon så här, hon hade ju ingen aning om att så här, den här grabben har också svårigheter. Så hon bara, ja, pratade du med dina lärare då? Berättade du för dem då? Nej, det gjorde...
Han vet hur man ska göra.
Ja, och då sa hon så här, nej, det gjorde jag inte, men de slutade ändå sen. Var du ledsen då? Ja, och så vet han, hade ju så tusen frågor. Du vet, han blev ju så intensiv i det här liksom. Ja, och sen så... Och då känner jag ju också att det är då man tänker så här... Alltså han var ju... Han uppförde sig ju superkorrekt. Han var ju liksom så otroligt väluppfostrad och trevlig. Mm. Men samtidigt så blir man liksom stressad. vad konstigt det är att vara funkisförälder. För att hade han suttit och inte svarat eller gjort något annat eller stimmat, då hade man tyckt det var konstigt. Nu när han pratade korrekt så känner man så här att det är inte åldersadekvat att en 11, snart 12-årig kille är så liksom nyfiken och pratar så här. Oftast är de kanske lite tystare och vill inte bry sig och så vidare liksom. Och då blir man liksom stressad av det. För att, men hon var jätteskön, för hon var så här, ja.
Men det intressanta med det, med den stressen, för den tror jag vi alla kan relatera till. Sen när man liksom kommer bakvägen och får höra den personen som pratade med den, så är de ju så här, vilken fantastisk kille du har. Vad spännande det är att prata med honom, eller vad kul att få. Alltså, det är oftast bara positiva möten, men bara för att det är utanför ramen. Ja. För det märker vi tydligare i en situation där vi är med nya människor eller där det finns andra runt omkring. Då sätter vi på någon autopilot på att vi ska skydda. Ja. Och liksom, så att då ser man det negativt istället för så här, wow, vad häftigt, vad stolt jag är över min son. Som,
exakt.
Både för deras annorlundaskap, tycker jag. För när jag ser det, när folk pratar positivt om Pelle till exempel, så hjälper ju de mig att se att men det är positivt att han är som han är. Inte allt.
Nej, men det är precis det som jag känner och som jag ska komma till. För då säger hon sen så här, men du, jag har tänkt på det, för jag har ju sett dig här när du har suttit och blivit klippt och så här. Vilken så här fin kille du är. Vad du är. Vad var hon sa också? Hon sa. Hon sa inte väl. Hon sa så här. Jo, vilken artig och fin kille du är. Sa hon.
Ja.
Och Frans, tack. Du vet, han blev så himla glad. Och hon sa det också liksom så här genuint. Det var så himla fint när hon sa det. Och han blev ju jätteglad. Och då säger han så här. Ja, jag heter Frans och jag är 11 år. Jag är född på julafton, började han då.
Ja. Och då ville han ge tillbaka. Ja. Liksom lite.
Och det var så himla fint. Men, och då tänkte jag, det är precis det som du sammanfattade så bra. Hur konstigt det är hur man bygger upp en stress. När det själva verket bara var liksom. Hon tyckte ju att han var världens finaste kille. Och vilket han ju också var. Han var ju supermysig och snäll. Men jag tycker också att det väldigt ofta är. Det är väldigt osvenskt. Och det är det ju överlag. Mm. Här, så här, om någon säger hej och man står och väntar på en buss, så tycker ju folk att man är lite märklig. Varför hejar på mig? Vi känner inte varandra. Då är det något fishy. Ofta tycker jag att det är folk som inte kommer från Sverige som är lite härligare och mer öppna. Jag tänker på det här med Italien. Att ofta är det. För då börjar jag tänka tillbaks på sådana situationer. Vi var i en blomaffär. Då var också en kvinna som, för Frans ställde så mycket frågor om blommor. Och då sa hon också så här. Men vad fin det var, roligt att du gillar blommor så mycket. Och han fick liksom någon ros med sig när vi gick därifrån och sådär. Så bara, det är så osvenskt att vara så.
Mm. Ja, men när vi kom till Italien så skulle jag hämta ut våran bil och då var vi tvungna att stå och fixa med den. Och Pelle satt på en bänk. Men han pratade då var det med en svensk kvinna. Och han pratade, vad gör ni här i Italien? Varför är ni här? Och då skulle de på semester, vad gör du här? Så hon, ja, jag är här för att träffa ormar och skorpioner. Och han liksom på. Och jag tittade så här, då blev jag så superstressad. Blir hon irriterad? Och då, det värsta är att då blir jag också så här, blir hon irriterad? Då, det är som att jag samtidigt laddar för en liten harang som hon ska få. Ifall hon är irriterad. Så att jag har ju också något dräpande att säga. Och så märker jag plötsligt att, oj, hon tycker visst att det här är mysigt. Och då byter jag till det snälla. Alltså, liksom man är där hela tiden och bara ska skydda.
Man har liksom kolla, olika hattar man kan sätta på sig. Man kan vara jäkligt bitchy och man kan vara väldigt snäll och tacksam. Och liksom,
Ja. Det är ju bara så. Hörrni, vi ska ju strax avsluta för att jag har ju två barn som jag ska väcka som ska till fritids också här. Men jag gjorde en liten reflektion nu också inför sommaren här. Jag vill bara se om ni känner igen er i det. Jag tänkte på när vi kom hem så här, och barnen gick och satt sig i soffan direkt och så här, bara, mamma, jag är törstig. Mamma, jag vill. Och sen så ska jag gå och lägga sig. Jag klarar av. Jag känner så här, är det så att vi funkisföräldrar, att vi hjälper våra barn så mycket, alltså för mycket? Förstår ni vad jag menar? Att man så här, hjälper dem att klara av sig, hjälper dem att hämta vatten. Sånt som de skulle kunna göra själva. Men man gör det för att man typ, det ska gå fortare eller man tror inte att de klarar det eller liksom, jag menar, hjälper vi dem så mycket så att vi hjälper dem? Kan man känna igen någonting i det?
Det tror jag absolut att man gör. Och jag tror också att vi gör det för att det ska gå snabbare och enklare och att det är ganska dumt att man inte ger dem utrymme, för de måste ju också få testa sig fram Och ofta växer de ju av att få lyckas med saker som de inte har gjort innan.
Jag skär i mina barns mat fortfarande. Det behöver jag kanske inte. Jag tror att de inte klarar det.
Exakt. Och det, jag tror att vi också är lite ett vägskäl nu. Att barnen börjar bli äldre och klarar faktiskt mer. Men man är så inkörd med att de inte har klarat det under många, många år. Eller liksom hela deras liv. Så vi har ju också, i 13 år har man ju hjälpt. Och då är det så att det är ju liksom former och vägar och liksom spår som vi måste ta oss ur för att de ska tordas klara och visa. För jag tror att de kan mycket, mycket mer många gånger än vad man... Sen är det ju så igen så dynamiskt och ojämnt i våra liv. Så att ibland så är det så här saker som man tänker sig klara går inte alls. Och då bara, oh. Så att det är ju liksom... Jag tror att bara farten så hjälper man dem... Vissa gånger alldeles för mycket för att undvika kaos. Alltså jag menar, vi lever ju i...
Ja, men så är det ju.
Så, jag tror att man
så därför funderar jag på, ska jag ge mig själv en liten läxa i sommar?
Ja, men det
att
kan
jag
man
inte
göra.
Ska hjälpa dem så mycket?
För det tror du om det? Ja, men för jag tänker också nu när jag har varit med dina barn. Alltså så här, och nu har jag varit mycket med Kalle. För att Svante vill ju alltid vara med mig. Så att, och Kalle vill alltid vara med Svante. Så att jag har haft... Så Kalle och Svante har ju liksom varit mycket nära där jag... Och när vi har åkt i bilen och sådär. Och de har varit med mig och till veterinären och de här grejerna som vi pratar om. Kalle är ju jättekapabel. Alltså så här, när vi satt och pratade en dag på väg hem från stranden, han och jag i baksätet och Marcus och Svante satt fram. Svante hade, på vägen ner hade han så här värsta brytet i bilen, så han bara skrek hela vägen typ. Då sitter Kalle helt tyst i baksätet och jag är så här, mår du dåligt Kalle? Han bara, nej. Jag bara, mår du illa när du åker bil? Nej. Ja, okej. För jag tänkte så här, för han satt och svarade. Jag bara, nu kommer han kräkas och Svante skrek och jag bara, gud. Då backade ju han för att Svante hade en sån liksom dålig period. Sen på vägen hem då satt Svante med sin padda och var tyst och hörde inte oss. Då sitter han liksom en halvtimme och bara pratar med mig hela tiden, Kalle. Och det var han som initierade samtalet och är så här. Så jag tror att många gånger också då att de kan mer och med mig så skulle liksom då när han är med mig.
Han skulle aldrig sitta en halvtimme och prata med mig, det kan man.
Nej, exakt. Nej, men och då liksom anpassa, då pratar och liksom för han ett samtal och det var han som förde samtalet jättemycket liksom. Och ja, inte bara så här, alltså Pelle kan ju också föra samtal, men då ska man ju prata om Indonesien som han tycker som vi ska åka till när han har lärt sig dyka när han blir äldre och man pratar om skorpioner och ormar liksom. Han är ju mycket mer autistisk i sitt sätt att han vill prata om bara sina saker. Så Kalle är ändå så här, så jag frågar, då svarar han och så kan vi prata om något annat och liksom. Och de klarar ju mer när de inte är med oss, för vi gör nog dem. Många gånger hjälper vi där vi verkligen behövs och vi ska inte slå på oss för att det är ju det vi gör. Och många gånger känner man sig bara till för att vara någon typ av assistent till alla möjliga i min familj.
Ja.
Inklusive min man. Men man märker ju vad kapabla de är. Då för mig blir det tydligt vad kapabel Kalle är liksom, när han är med
mig. Ja, vad roligt. Det är ju härligt när någon också ser, som har känt ens barn länge och ser utvecklingsstegen. Ja. Det hjälper ju väldigt mycket.
Verkligen, verkligen. Nej, men så att,
har vi tappat Anna nu?
Ja, men kanske tappat Anna nu. Mitt var lite ojämnt så att jag fick ta min kamera. Men det är som du säger, såklart så skulle man kunna, liksom man hör andra säga, men det där klarar han. Alltså du vet, det är klart att man... Vissa gånger gör kanske för mycket, men de flesta gånger så behövs det ju. Så behövs det där extra stödet och det är svårt att bara koppla bort det. Det är lätt att slå på sig själv, så här, skulle jag kunna göra mer för de ska utvecklas mer och klara mer och så vidare. Men det är ju nu också, de börjar bli större, så det är ju nu ett litet vägskäl. Så jag förstår, för de kommer ju ur det här att de är pyttesmå barn. Sen så är det ju att så när Svante har det här brytet, då är han ju som att han är trots i 3-åring eller 1,5-åring igen, trots att han snart är 13 år. Så det är ju så svårt att navigera, när ska jag gå in, när ska jag inte gå in, vilket gör att vi säkert går in för mycket många gånger. Ja, liksom. Men jag vet inte om vi ska slå på oss för det.
Nej, och vad är värt att liksom kämpa för också när man är så här, om jag hjälper nu så får jag behålla lugnet, om jag inte gör så blir det liksom bråk.
Ja.
När är jag beredd att ta den fighten?
Ja, men exakt. Och så när man är bland liksom folk, man vill ju minimera liksom risker för bryt.
Ja,
för bryt har vi ju hela tiden liksom.
Oh, gud,
så att det är ju det handlar inte om att det händer så några gånger på en vecka om man är iväg på semester, utan det är ju så här, hur många gånger denna timme eller denna dag ska det bli liksom svårigheter. Så att vi är nog skapta av vår miljö runt oss, skulle jag säga, i hur vi gör många gånger.
Ja, det är sant.
Men det kan vara
man
bra läxa.
Man ska ändå ge mig själv det som en liten sommarläxa.
Ja, för där, när de är liksom som...
Men ska vi runda av här nu då? Ja. Nu försvann ju Anna. Ja.
Men jag tänker också, när till exempel ni ska till Fjällbacka, din familj, där det är så här kända miljöer, där kan du ju försöka att hitta saker som du kan släppa lite på liksom.
Ja.
Så att man...
Jo, men det kan jag faktiskt. Och att jag heller inte... Jag är alltid så, jag har ju alltid så bråttom när jag ska göra någonting. Så att jag har ju dåligt tålamod. Du vet ju, Pelle kallar mig för fröken otålig. För att jag orkar ju inte vänta liksom. Så allt ska ju gå så fort kring mig.
Vem, är det Kalle eller Pelle som gör det? Det är Pelle, va?
Pelle.
Det är ju så roligt att han också, alltså jag älskar också när det är så här, när Svante också kan säga till mig. Du måste, du får lugna dig mamma. Man bara, är det för att vi har sagt att
och
du måste ha tålamod?
Och det kommer från mig vill man säga. Men det blir, vet man, det blir inte bra.
Nej. Ja. Okej, men vi kämpar vidare och vi hejar på alla er funkisföräldrar som vet att ni kommer stå inför en semester som vi vet är otroligt utmanande många gånger. Vi hejar
kämpa
på er.
Kämpa på.
Ja, vi hejar på er. Och...
Kämpa på, heja er och er, ni som har beställt era grejer, de kommer att komma här inom en vecka.
Jättebra.
Skicka gärna bilder på hur fina ni är med dem.
Ja.
Det är roligt.
Och tagga Motherfunk. Team Motherfunk kallar vi oss, va?
Team Motherfunk, ja.
För vi är ett lag.
Mycket bra. Ha en riktigt fin sommar,
ja,
säger
och så
vi.
Hörs vi snart. Ja. Puss och kram på er.
Ja, vi hörs i höst.
Ja, det gör vi.
Puss och kram.
Puss och kram. Hej.
Hej då. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.